Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Radio Play.
I affärstidningar, på film, i bloggar och poddar är entreprenören alltid en hjälte. En underdog som bygger imperium med två tomma händer. Oftast med hjälp av en lysande uppfinning som förändrar världen.
Men verklighetens business går inte alltid till på det viset. Bakom varje miljardidé finns det hundratals satsningar som går åt skogen. Varje dag kommer roliga, kreativa, nya produkter som ingen vill köpa. Påhittade av spännande människor med mycket energi.
Och det är just dem som den här podden handlar om. Välkommen till Misslyckade affärer. I Radio Plays investerartunga poddstudio sitter jag som heter Mattias Bergman.
Och jag som heter Andreas Utterström.
Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Yeah, hey.
1977. Sveriges viktigaste företag enligt många är Volvo. Volvo gör bilar, lastbilar, båtmotorer. En gigant som halva Göteborg är byggt kring. Med en av de mest legendariska chefer som vi haft i vårt land, Per G. Gyllenhammar.
Svenska folk tar semester året runt. Men vad gör de här ute och bara går? Det är inte klokt.
Just 1977 fyller Volvo 50 år och är i stöten med att ta fram en ny personbil. Den nya modellen ska ersätta de gamla 140 och 240. För nu på 70-talet är det energikris i hela världen och det gäller att spara på oljan. Volvo måste ta fram en liten snål bil för citybruk. Och de två Volvo-hjältar som leder utvecklingsteamet är Lars Samuelsson och Jan Olsson. Lars är produktchef på den nordiska marknaden. Och Jan han har också en lång Volvo-karriär bakom sig. Nu är han försäljningschef i Kina och Nordkorea. Men tidigare har han bland annat jobbat för Volvo i Frankrike och bott granne med den iranske Ayatollah Khomeini. Hur som helst, Lars och Jan har fått 2 månader och en fet budget på sig.
Det är månader och inte år.
Ja, okay, du, ett snabbt projekt alltså.
Du får inte läsa fortare.
Nej. Med sig på tåget har Lars och Jan också en industridesigner som heter Claes Nordenstam. Han tar fram snygga och genomtänkta skisser på den nya bilen. Kravspecen är hård. Bilen ska rymma 2 personer, vara rejält bränslesnål såklart, men också ha Formel 1-känsla. Tankarna i rummet är yviga. Kreativitetens vågor går höga. Nu ska det vara slut på de rätblockiga, containerliknande Volvo-bilarna som inte tar hänsyn till luftmotståndet och därför drar en massa soppa i onödan. Claes Nordenstam och gängets bilder från den här tiden, de visar en strömlinjeformad hög bil, inte lik någon annan. Och de kommer på fler revolutionerande idéer för Volvos framtid. Den mest spejsade är att karossen på bilen ska byggas i plast. Ett material som blir perfekt i oljekrisen. Varför ska en bil tvunget kräva metall? Frågar sig Lars, Jan och Claes. De kallar sin konceptbil för Ellen.
Men frågan är ju hur en bil i plast skulle klara sig i en krock.
Ja, vet inte. Volvo är ju väldigt känt för sin säkerhet.
Ja, men däremot så kan ju det här säkert komma tillbaka i takt med självkörande bilar när vi kan få ner bilolyckorna till nästan ingenting.
Hoppas det.
Då borde ju plastbilen... Nu visar du en bild, ja.
Ja, här är bild på Ellen.
Den ser ju ut som någon slags science fiction-bil eller, i en 60-talsfilm eller sånt där.
Precis så. Det är futuristiskt på 60-talet sätt kan man säga. Nu är det här bara koncept, så att det här är ju inga färdiga modeller. Det är antagligen ganska liten modell. Ja, hur som helst. Idéerna för Ellen, de funkar väldigt fint på PG Gyllenhammar. Han gillar den här bilen. Men om produktion blir det inte. Planerna läggs ner i ledningsrummet. Det är synd, men utan det så hade vi inte haft någon misslyckad affär att berätta om här. För trots att Ellen körde av vägen så har Lars och Jan fått blodad tand. Och nu är det plast som får deras hjärtan att klappa lite extra. Om man nu nästan har fått igenom en jättesatsning på en bil byggd i plast så måste man ju kunna lyckas med någonting annat i samma material. Hösten 1978 tillbringar Lars och Jan många långa...
Förlåt.
Hösten 1978 tillbringar Lars och Jan... Hösten 1978 tillbringar Lars och Jan många långa kvällstimmar vid köksbordet efter dagjobbet på Volvo. De funderar och funderar över lämpliga grejer som blir bra att göra i plast. Och så kommer de på vad deras succéprodukt ska vara. En cykel. Det är ju perfekt. För en cykel i plast rostar ju aldrig. Dessutom är marknaden för cyklar i Sverige jättestor i slutet av 70-talet. Svenskarna älskar att röra sig på två hjul. Det gör de såklart med järnstång mellan benen på en DBS Monark Crescent Rex eller Skeppshult. Men nu ska det bli ändring på det. Den 13 oktober 1978 är Lars och Jan på ett avgörande möte i styrelsen för teknisk utveckling. Dit går man för att söka pengar om man har en entreprenörsidé. Ungefär som man går till Vinnova idag. Om Vinnova vill sponsra avsnittet så går det ju bra.
Går mycket bra.
Lars och Jan får 54 000 kronor för att ta fram en prototyp av sin plastcykel. Hur ska den här tingesten se ut egentligen? En tvåhjuling utan metall. Industridesignern Claes Nordenstam, han får besök igen. Och nu skissar han fram en cykel som inte ser ut som någonting annat som vi har sett. Claes har sysslat med modellflyg så han vet vad luftmotstånd och lätta material handlar om. Och så måste ju cykeln vara riktigt, riktigt bekväm. Därför ritar han in en sänkt ram på plastcykeln så att den ser ut mer som en damcykel. Unisex kallar man det. Cykeln ser nästan ut att vara gjuten i ett stycke med sina tydliga linjer och lite balkiga känsla. Till och med hjulen ska vara i plast. Utifrån Claes Nordenstams skisse byggs sedan en modell av cykeln. Den är lackerad i guldgult och står verkligen ut om man tänker på hur en cykel brukar se ut. Jag
tycker nästan den ser lite mopedaktig ut.
Ja, just det. Den är ju grova, ja. Grov ram och balkig liksom.
Precis. Mm.
Lars och Jan, de tar med sig modellen och går. För nu är det dags att rulla runt den i maktens korridorer och ragga fram pengar för att få cykeln i produktion. Och det här handlar om mycket, mycket mer pengar. I februari 1980 får de lån på 25 miljoner kronor. Det motsvarar 82 miljoner kronor idag. Statliga pengar som bara ska betalas tillbaka om plastcykeln blir ett vinstprojekt. Nu säger Lars och Jan upp sig från Volvo och startar bolag. Itera Development Center AB. Lars är vd och Jan blir styrelseordförande och ansvarig för marknadsföring. Itera, ja. För så ska plastcykeln heta. Man skulle kunna tro att det kommer från något futuristiskt begrepp, kanske japanskt. Men vi är ju i det industrikrisande grå 70-tals Sverige. Så Itera, det står helt enkelt för industriell och teknisk rationalisering.
Inte så sexigt.
Nej, det känns som ens barndom på något vis. Men hur revolutionerande är då den här idén om en cykel i plast? Det finns faktiskt redan några exempel på utländska plastplaner. Och de har absolut inte fungerat. Men det avskräcker varken Lars eller Jan. Itera ska vara billig. 300 spänn. Det är en fjärdedel av en vanlig cykel i metall kostar. Och nu blir Itera rena hypen. Det pratas om att så många som 125 000 cyklar ska kunna säljas. Och 100 000 svenskar kan tänka sig att köpa en plastcykel. Det här visar en undersökning.
Där känner man ju igen från vissa startups. Som, eller företag som blir börsintroducerade snabbt. Och ska revolutionera branschen. Och det blir en väldig hype och folk tror väldigt mycket på det här. Det är lite det här läget de är i nu, eller hur?
Absolut. Mm. Men det är ändå så att Itera ska inte vara något hastverk. Utan Lars och Jan är sjukt ambitiösa. För nu börjar det som alla riktiga innovatörer behöver gå igenom. En tung resa mot en färdig produkt. Och olika lösningar de testas och förkastas. Ska det vara plast, då ska det vara bra plast. Den tyska kemijätten Bayer kopplas in. Ska man inte ha en glasfiberlösning? Men Bayers förslag till cykel, det blir för fult. På Chalmers, den tekniska högskolan i Göteborg, där låter man en professor räkna på hållfastheten. För Itera, det ska bli en bra konstruktion. Och efter ett år är det dags att visa underverket för återförsäljarna.
Är det lång eller kort tid för en sån här process?
Jag är ingen expert på det här, men nog har det gått ganska fort ändå.
Måste det ha gjort.
Det är ändå så att med, när man tar in såna här pengar, man måste ju, det går inte att sitta flera år. Man har inte råd. Det här mötet med återförsäljarna, det är viktigt. För om inte de gillar Itera, då kommer de inte att vilja sälja cykeln såklart. Hundratals cykelhandlare åker nu till Göteborg för att kolla. Och fruarna har de med sig. I nöjesmäckat trädgården mitt i stan så får cykelhandlarna chansen att ta en liten runda på Itera. Cykeln ska komma i tre versioner. City, Sport och Touring. Och det är inte bara mattgulbrunt som gäller utan även färgglatt blått eller rosa. Eller aqua respektive rosé som det står i Itera-annonserna. Det känns, här känns det som att 70-talets industri möter 80-talets pastelliga, lite mer flärdfulla liv. Har du sett någon Itera någon gång?
Aldrig.
Inte på riktigt alls?
Nej.
Mm. För mig är det väldigt mycket en sån här Lasse Åberg-nostalgikultprodukt.
Vadå, är den med i någon av hans filmer?
Jag minns inte det, men jag vet att Lasse Åberg har pratat om Itera och att han är väldigt förtjust i sånt här.
Jag förstår. Det finns i alla fall inte på hans museum utanför Stockholm, för där var jag nämligen nyligen. Där är det mest Musse Pigg och sånt. Mm.
Museum, ja.
Just det.
Däremot så lär det vara så att man kan se en Itera stå i en scen i Filip och Fredriks film Tårtgeneralen.
Det låter mer logiskt.
Ja, för den utspelar sig vid den här tiden. Nå. Men den här visningen för cykelhandlarna, kanske borde den ha fått Lars och Jan att dra öronen åt sig. För de svenska cykelhandlarna, de är nämligen konservativa. Och de har redan väldigt bra kontakt med Monark och de andra svenska cykelmärkena. Dessutom är många sådana här handlare gamla racercyklister själva. De är ju skeptiska till en sån här grovramad cykel av plast som dessutom kallas för unisex. Sveriges viktigaste affärstidning Dagens Industri är också på plats i trädgården. Det är klart att de skriver en artikel när det kommer en grupp eldiga entreprenörer och säger att de ska lösa Sveriges industriproblem. För Lars Samuelsson, han är kaxig.
Plastcykeln är ett exempel på det slag av tekniskt och ekonomiskt nytänkande som måste till för att få det här landet på fötter.
Ja, uppgång får gå före fall, eller vad heter det? Högmod går före fall. Itera är inte bara världens första cykel helt i formgjuten plast. Dessutom ska den frälsa en del av Sverige som plågas av arbetslöshet och osäkerhet om framtiden. Norrland. De två företagen Heva AB och Vilhelmina Plast, de ska nämligen tillverka Itera. I Vilhelmina bygger man om fabriken och nyanställer. 300 000 cyklar per år ska kunna rulla ut i fabriken. När det gäller förebild så är Lars Samuelsson inte direkt buskablyg heller.
Vi försökte bygga upp organisationen efter Volvo-modell vad gäller både utveckling och tillverkning.
Ja, det säger han till Dagens Industri. Ska man veta att Volvo då är Sveriges absolut viktigaste företag. Men det låter faktiskt som att också en annan svensk företagsgigant är minst lika viktig inspiratör till Itera. Och det är Ikea. För plastcykeln ska nämligen inte byggas ihop i fabriken, utan det får cykelhandlaren eller kunden göra. Itera ska levereras i platta paket. Framtiden ser ljus ut. Itera ska förändra cykelmarknaden i grunden, i hela världen. Februari 1982 är fabriken igång. Och samtidigt är det dags för en stor marknadsföringskampanj. Lars Collin och Staffan Forsman, de har en annonsbyrå och får i uppdrag att lansera Itera. Ja, Forsman. Det är just den Forsman som senare kommer att lansera en av våra viktigaste, största, bästa reklambyråer, Forsman och Bodenfors. Lars Collin och Staffan Forsman gör självsäkra annonser under rubriken Evighetsmaskinen. Där beskrivs cykelns alla revolutionerande delar. Nu ska vi se, Andrea, ska vi gå igenom den här annonsen lite grann?
Mm,
den
är ju fantastisk.
Faktiskt. Den här koppen är ju också väldigt tidsenlig, är den inte
så? Ja, jo, det är den.
Vi ska se, vi läser lite.
Här är ett litet smakprov bara så att man förstår den höga svansföringen. Vi har lyckats. Nu finns den. Cykeln som är rena rama evighetsmaskinen. Itera-cykeln. Gjord av samma material som rymdraketer, satelliter och jetflygplan. Kan aldrig rosta eller flaga. Och är så lättrampad och spänstig att det känns som om du skulle kunna köra på i evigheter.
Ja. den här texten, den skulle ju anses nästan lång idag.
Ja.
Men det är ju, slutar ju inte här, för den här annonsen är ju, alltså det är ju tusentals tecken, höll jag på att säga.
Det står ju också dessutom så här: tycker du det låter lite grann som science fiction, så är det bara bra.
Ja, just det. Just det. Och sen, jag
den, är
också...
den är lite Donald Trumpy här. Det är liksom översälj i nästan varje mening.
Ja, men verkligen. Jag gillar också den här lilla rubriken här, äkt svensk uppfinning. För det här är vid den tiden där man tycker att så här, made in Sweden är ett värde. Att man ska vara solidarisk och man ska äta svenska hamburgare och inte McDonalds och sånt.
Ja, vi håller ju lite på så fortfarande när det gäller mat. Annars är det ju väldigt exotiskt att det kommer från USA eller Asien eller så. Men det, den är otroligt fascinerande. Sen är det ju också då en bild på den här, en tecknad bild på den här cykeln, och så har man ju då pilat in alla finesser då.
Till exempel frontreflex i högreflekterande tejp. Ja, det, den är fantastisk på många sätt. Och om det låter som att vi är lite dryga här, så är det ju för att det här är ju väldigt kaxigt.
Oh ja.
Ja, den är fantastisk. Jag gillar även den här: en hållbarare och trafiksäkrare cykel än någonsin har skådat världens ljus här. Det, ja, det finns ingen hejd på det.
Nej.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Upp i Vilhelmina då. Ja, där är ju de härdade norrlänningarna vana vid att deras industrier går dåligt. Deras lokaltidning NSD, Norrländska Socialdemokraten, den rycker ut för att ställa Roland Olofsson mot väggen. Han är chef för Vilhelmina Plast som ska tillverka Itera. När kör du in i väggen, Olofsson, frågar NSD.
Ska vi kanske bara prata lite om NSD först. NSD är ju en landsortstidning som åtminstone vid den här tiden, det märkte vi ju när vi grävde lite i arkiven på Kungliga biblioteket, att den förenar ju det sämsta av landsortstidningar med det sämsta av kvällstidningar. Den är ju helt otrolig alltså.
Ja, den är absurd. Jag hade inte kunnat föreställa mig det här.
För först är det ju extrem och ogenerad vänsterpropaganda.
Ja, socialdemokratisk.
Ja. Ja. Och sen är den ju också fullständigt så här skamlösa grepp, som när de skriver om mord, då plockar de in sierskan Saida, och de skriver om att man ska inte längre behöver prutta när man är till ett shoppa, och det är liksom, det är lite som, nästan som engelska tabloider faktiskt.
Ja, men verkligen, och mixen som vill man prata om som journalist över ett nummer, den är helt sanslös alltså. Folk blir av med jobbet på 100 tecken, men sen så står de den här ärtshoppan på liksom en hel sida. Nej, det är episkt. Helt episkt. När kör du in i väggen, Olofsson, frågar alltså NSD Roland Olofsson på Vilhelmina Plast.
Då ska jag bara säga att här vet man ju inte att det här kommer gå åt skogen.
Nej, nej.
Men det är ju inte en sån här jättepositiv grundinställning.
Men verkligen inte, därför att vi pratar ändå om att de har nyanställt och de har fått statligt stöd och så. Människor kommer i jobb där uppe i Vilhelmina.
Ja.
Men Roland Olofsson, han tvingas besvara liksom ytterst kritiska frågor och väldigt skeptiska frågor från NSDs reporter. Men han är otroligt positiv och optimistisk. Aldrig, säger han på frågan om när han ska köra in i väggen. Och på bild här så poserar han på en Itera som han har liksom kört fram mot en vägg, så att det passar med rubriken då.
Han ger intryck av att vara tryggare än Guds lilla barnaskara.
Ja, så skriver reporten om Roland. Och Roland Olofsson försöker då lugna läsarna. Han tror stenhårt på plastcykeln. De som är skeptiker, de har fel. Cykeln, säger han, den är på väg att skeppas till Japan nu. Och nästa vår så kommer det bli jordens köprusch.
Vad sa man om plastbåten när den kom? Hur många trävarv finns det idag?
Retoriska frågor från direktör Olofsson. Och vi måste också, på den här sidan Andreas, så är det en enkät också. Alltså NSD har gått runt till vanliga Vilhelmina-bor, 8 stycken, och så frågar de: tror du också på plastcykeln? Och då har de ändå ansträngt sig, ser man, att 4 ska vara lite positiva och 4 lite negativa. Så gör man ibland i enkäter.
Ja.
Men de som är negativa här, de är ju rasande.
Ska vi läsa de här då? För de, ja, de tål att läsas. Ja.
Tror du på plasttycken?
Det är frågan då. Och jag börjar då. Sonja Lindmark, arbetslös. Nej, hur länge kommer det här att hålla? Jag tror på en krasch som med Polarvagnen. Vad är det för någonting?
Polarvagnen var ett tidigare industriprojekt då som inte har funkat där uppe. Anna-Lena Ottosson som också är arbetslös. Det är ingen tillfällighet, för det är ju de man kan intervjuas med enkäter. De är ute på stan. Hon säger så här. Skit! Punkt. Den går ju inte att cykla på. Det är frågan om den här satsningen håller.
Mm.
Hon avslöjar här att hon har lite information om den här cykelns kvalitet.
Marta Adamsson utan titel. Nej, jag tror det kommer gå åt helsike med plastcykeln. Jag kan inte förklara varför. Det är bara en känsla jag har.
Ja, det är den, ja, den stora detektiven i allmänheten. Ja, däremot kan man ju säga så här att ja, Ann-Marie Persson ska vi inte glömma. Hon är hemmafru. Hon säger så här. I Vilhelmina har väl aldrig något gått bra. Skämt åsido, hoppas jag att det ska gå bra. Men man vet inte. Det kan komma en smäll.
Åke Persson, taxichaufför. Ja, det är ju bra. Plastcykeln skapar jobb. Hur länge vet man aldrig. Man får se för stunden.
Det här kan vara den mest negativa enkät jag någonsin har läst.
Ja.
Finns det någon här som är någorlunda positiv då? Ja, Olle Nilsson som är vaktmästare, han säger att plastcykeln är bra för Vilhelmina. Men de borde inte sälja tillverkningsrättigheterna utomlands. Och nu börjar det komma in vittnesmål också från cyklister som har haft sitt första möte med plastcykeln. Och de första tecknen gör Lars Samuelsson ännu mer självsäker.
Ringo Starr köpte fyra... Ringo Starr köpte fyra stycken cyklar på varuhuset Harrods i London.
Ja, det här är ett minne som Lars har från den här tiden. Ringo, det är alltså en av superstjärnorna i The Beatles. Kan han bli en influencer som får folk att byta järn mot plast? Men Ringos kollega i Rolling Stones, Mick Jagger, han har också sett i Tera.
That was the fucking ugliest bike I've ever seen. Gotta have one.
Ja, så lär Mick Jagger ha sagt när han sett plastcykeln. Och på en punkt är alla överens med honom. Folk tycker att Itera är ful som stryk. Nej, men tyvärr, det bara är så. Säljaren, cykelhandlaren Tore Henriksson, han säljer cyklar i Ånge. Och så här minns han hur det var att försöka sälja Itera.
Jag kommer ihåg när jag ställde ut dem utanför affären att folk sa, titta vilken stygg cykel. Då visste jag att det var kört, att det var åt helvete.
Stygg betyder alltså ful på norrländska. Ja, för när Mick Jagger säger gotta have one om Itera så är han tyvärr väldigt ensam. Nästan ingen vill köpa plastcykel. Målet var ju att kränga 120 000 cyklar per år. Men bara 14 000 går åt första året. På lagret i Vilhelmina ligger osålda cyklar i höga staplar. Och dessutom har plastcykeln en massa barnsjukdomar. När cykeln står i solen smälter plasten som en svettig ostskiva. Det här är det många som har berättat om. Ja, och en växel till cykeln blir försenad leverans. Så plötsligt så saknas det delar i de platta paketen. Och det är ju precis som det är med Lego eller IKEA-möbler. Om inte varje del är med så blir det katastrof.
Men det där med växeln kan man ju förstå.
Ja visst, sånt det är inte
kan
det
hända för det är många led. Men ja, det här med plasten och solen, det är svårare att förstå eftersom, som vi sa tidigare, så var de ju väldigt noggranna. Det är ju inga nybörjare när det gäller, nej, att tillverka saker. Och de måste ju ha gjort hållbarhetstester av plasten.
Oh ja, det är ju professor Jan Hult i Göteborg på Chalmers som har gjort det här.
Men glömde han att räkna på, nej, temperaturer? Eller hur kan det här komma till sig?
Nej, men det här måste ha varit någon tidig. Så en beta som man skulle säga idag,
ja,
som har kommit ut, och det här ändrade de ju ganska fort sen såklart. För det går ju inte att sälja en cykel som smälter.
Men då har det ju redan satt sig i folks medvetande att cykeln smälter.
Kan det ha varit så att det gick lite för fort, att det var lite för stressigt? Cykeln måste ut.
Ja, och sen tycker jag man märker i medierapporteringen som vi har refererat till och framförallt i den här enkäten att folk är jävligt neggiga. Man vill nästan att det ska gå åt skogen, till och med fast man kan få jobb på fabriken, eller ens vänner och släkt kan få jobb på fabriken i Vilhelmina, så verkar det som att man ändå hoppas att det ska gå åt helvete, vilket ju är
ogeneröst.
En väldigt konstig inställning.
Ja, verkligen. Ja, stackars Itera. Den skulle rädda en del av den norrländska industrin, men nu är till och med facket förbannade på den. Och det handlar om hjulet. En teknisk nyhet av världsklass som det här hjulet beskrivs i reklamen. För Iteras plasthjul görs i ett stycke. Och det kräver bara en bråkdel i arbetskraft jämfört med, säg, ett hjul till en monark. Så Itera ska kunna leda till att de svenska cykelfabriksarbetarna i själva verket blir arbetslösa. Rykten når Lars och Jan i ledningen för Itera att facken håller på att sabotera deras produktion. Det här är inte verifierat, kan jag säga, men det pratas mycket om det.
Mm.
Ja, men det stora problemet är ju tyvärr själva cykeln. För Itera, som skulle vara så billig, den kostar faktiskt mer än en vanlig cykel till slut. Det gick inte att få fram en plastcykel för 300 kronor. Itera kostar 1650 spänn. Och vikten då? Itera är väl i alla fall lätt och praktisk? Nej, den väger 18 kilo. Så det här bärhandtaget som sitter på ramen så att cyklisten ska kunna bära cykeln upp för trappor, det är helt meningslöst. Och när man väl har satt sig på cykeln, ja, då är det inte slut på problemen. För trots alla beräkningar så är Itera instabil och sladdrig på vägen. När man är mitt i farten och girar snabbt viker sig framgaffeln oroväckande åt sidan. Iteraägarna får hjärtat i halsgropen.
Den ser ut som en krokodil och beter sig som en anakonda.
Ja,
det... jag tycker inte att den ser, jag tycker ju för det första faktiskt inte att cykeln är så ful. Jag tycker den är ganska cool.
Men det har hänt något i våra tider, ja, med vår syn på det formspråket. Men om du tänker på hur en cykel såg ut 1982, du vet.
Ja, ja.
Damcykel, herrcykel. Otroligt inarbetad produkt. Då var ju det här någonting väldigt konstigt.
Men jag tycker att det ser ganska cool ut. Sen så låter det inte så trevligt att cykla på en cykel som viker sig när man ska svänga.
Nej, och det tyckte inte testcyklisterna då heller. Bara riktiga entusiaster uppskattade den linjiga väghållningen. Och då kunde man säga så här.
Svänger man så svänger cykeln en stund senare. Vilket är det? Svänger man så svänger cykeln. Alla är så jävla taskiga. Det är som att alla har blivit liksom, alla har liksom en one-liner i bakfickan för den här cykeln. Svänger man så svänger cykeln en stund senare, vilket ger tid till eftertanke. Skulle jag verkligen ditåt?
Ja, det blir liksom filosofi, ja, av den här cykelturen. Ja, och cykelexperten Anders Näslund, han intervjuas i GP flera år senare och han säger så här om Itera.
Om man behövde byta däck fick man problem. Hjuldiametern var för stor för att passa några andra däck. Sen var det problemet med pedalerna. Allt. Det finns ingenting. Den svälter, det går inte att byta däcken.
Man måste ju använda de egna däcken. Alltså, skrattar du? Det är så här Apple har gjort.
Ja.
De har lyckats.
Ja.
Ja, får jag fortsätta?
Om man behövde byta däck fick man problem. Hjuldiametern var för stor för att passa några andra däck. Sen var det problemet med pedalernas vevarmar som kunde gå av när man trampade.
Till och med i vägkorsningar är Itera kass. Trafiklyserna ska känna av automatiskt om en cyklist står och väntar på grönt. Men det missar Itera. Plasten ger liksom inte utslag och rödlyset slår inte om. Det här berättar TV-programmet Aktuellt. Ett nytt dråpslag för Lars och Jans idé. Cykeln har knappt varit ute i ett år, men alla pilar pekar nedåt. Det var kanske inte så fantastiskt med plast i alla fall. För att göra cykeln mer stabil så byts styret ut mot ett stålstyre. Plastcykeln överger plasten. Vad ska Lars Samuelsson göra nu? Hela Sverige skrattar åt hans bebis och i fabriken har man ingenting att göra. Cykeln måste ut. Lars och ledningen på Itera sätter sig ner och tänker. Om inte svenskarna förstår det geniala i deras plastcykel så kanske något annat land gör det. Och vilket land i världen är känt för alla sina cyklar? Sagt och gjort. Snart kan någon som jobbar på Itera i Vilhelmina läsa i Västerbottenskuriren att deras plastcykel ska gå på export.
Plastcykeln erövrar Kina.
Ja, det lyder rubriken. Aningens hårdvinklad kan man säga, eftersom det finns ingen sanning i den rubriken. Men Lars Samuelsson berättar i artikeln att inom 4 månader så ska de skriva kontrakt med Kina om cykelleveranser. En av Lars medarbetare har presenterat Itera för Kinas industriminister. Och nu ska det bli affär. Kina har ett underskott på 40 miljoner cyklar. Marknaden är enorm. Snart måste det också byggas en Itera-fabrik på plats i landet. 3 miljoner cyklar per år talas det om. Och Sovjetunionen, de gillar också ITERA. För att inte tala om USA. Där slåss man om idén, står det i artikeln. Äntligen ska ITERA flyga. Och USAs före president Jimmy Carter, han fastar på ett foto när han cyklar runt på en ITERA under ett besök i Sverige. Magisk bild faktiskt. Mm-hmm. Det kinesiska Bauta-kontraktet kunde kanske ha räddat ITERA. Men det faller på en liten praktisk detalj. Kineser är ju mycket kortare än svenskar. Plastcykeln är för stor för dem.
Men varför gick det inte att göra och rita om den lite?
Jag vet inte. Det är oklart här, ja. Alltså. För det är klart att de skulle kunnat anpassa den.
Ja.
Redan efter 3 år går alltså ITERA AB i konkurs. Det statliga företaget Procordia, de försöker driva det här vidare. Men det är kört. ITERA är en död produkt. Det är 1985 och Lars och Jan splittras efter att ha jobbat så hårt tillsammans i så många år. Men varför funkar inte det här då? Ja, Lars Collin som gjorde reklamen, han skriver på sin sajt att det blev för mycket press innan cykeln var klar. Det kanske kan förklara det här med att den smälte. De tekniska problemen gav cykeln dåligt rykte redan från början. Kan man ju lätt säga. Och så kanske man inte riktigt förstår hur svårt det är att lära folk att tänka om när det gäller en sån inarbetad produkt som en cykel. Men Andreas, hur är det idag då? Jo, ITERA kommer ofta upp som ett paradexempel på en misslyckad affär. Och en symbol för hur staten ibland har spenderat för mycket pengar på idéer som inte funkar. Men ITERA som cykel är en riktig kultprodukt. I Tanzania finns den på frimärke och den har ställts ut på ett av världens coolaste museer, MoMA i New York. På en västindisk ö lär den användas som turistcykel. Och så finns det samlare av cyklar som gillar ITERA. Även om personer på cykelforum på nätet idag är oerhört hårda mot plastcykeln. Bränn den, skriver en entusiast till en annan, som råd vad man ska göra om man har chansen att köpa ITERA billigt.
Vad får man betala då om man köper den idag?
Ja, det står att man kan nog få loss den för ungefär 2000 kronor. Det är inte mycket pengar idag om man samlar på kultsaker av plast. Däremot kanske man inte ska sätta sig på den och cykla. På ett cykelforum så är det en person som skriver så här:
personligen så har jag lite svårt att tro att den någonsin kommer att bli ett samlarobjekt i någon högre utsträckning. Den är helt enkelt för usel.
Men vad säger grundarna då? Ja, Jan Olsson, han har suckat i tidningen och sagt:
meningen var väl att vi skulle erövra världen.
Ja, som är alla riktigt nytänkande och djärva idéer. Det är inte alltid de rullar. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade affärer, en podd av mig, Mattias Bergman, och Andreas Utterström. Exekutiv producent Jonas Lindskog.
När vi inte gör den här podden kallar vi oss för commercial content och hjälper företag att berätta om sig själva. Vi vill göra en shoutout till Samuel West, forskaren som driver Museum of Failure, där man bland annat har berättat om plastcykeln ITERA och som gav oss uppslaget till den här historien.
Glöm inte heller att lyssna på den podd som vi har gjort i 5 säsonger redan, Misslyckade brott.
Eller Misslyckade makthavare, vårt lilla sidoprojekt på 5 avsnitt.
Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i iTunes så är det fler som hittar till den. Om du vill tipsa om andra misslyckade affärer till oss så mejla gärna till misslyckadeaffarer@bplus.se.